Ja, ska vi så förenas i bön. Kära himmelske far, vi kommer igen inför dig och tackar dig för att du har gett oss ditt ord att läsa och begrunda. Och vi tackar dig för att du har lovat att sända din heliga ande för att förklara. Kom nu och ge oss det som vi behöver, var och en. Hjälp mig som ska presentera ditt ord, förklara ditt ord. Att inte ta någonting av mig själv, av människotankar. Utan säga det som du vill att jag ska säga. Och hjälp oss att förstå det som vi behöver förstå. Så får vi lämna denna stund i dina goda händer och tacka dig för din nåd och barmhärtighet mot oss. Genom Jesus Kristus. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Idag har vi ett par kapitel från första Mosebok 20 och 21. Det är tanken att vi ska komma igenom ikväll. Det är delvis avsnitt som egentligen väldigt sällan blir föremål för betraktelse. Man läser igenom dem, till exempel det här om Abraham och Abimelek som vi först kommer till och samma sak i slutet av 21 där Abraham slutar förbund med Abimelek. Men däremot så är Isaks födelse och det här hur Ismael och Hagar rivs bort oerhört viktigt eftersom det har en central ställning i Nya testamentet. Men vi ska nog gå igenom allting för det finns någonting att lära av det, av allt sammans. Och då börjar vi med kapitel 20, vers 1. Abraham bröt upp därifrån och flyttade till Negev. Där uppehöll han sig mellan Kadesh och Shur, och någon tid bodde han i Gerar. Det är ju vid Mamres Terebintlund i mellersta kanan, ganska nära Döda havet, som Abraham har bott med sin familj och sina boskapsjordar under en längre tid. Och nu bryter han upp, antagligen blir då hans betesmarker utnyttjade eller det blir för lite eller det är för dålig gröda där. Så han flyttar söderut i randen av Negevsöken och vi kanske minns att vi förr också har sagt att Negev egentligen betyder söder. Så man kan också säga att han flyttat till södern. Det är i 13 kapitlet vers 18 och i 18 kapitlets första vers som det speciellt talas om det här att han bodde i Mamres Terebintlund. Gerar är det område där ganska intill det område som senare blev filisteernas område. Och ifall ni tittar på kartan så ser ni att det är ungefär halvvägs och kanske lite närmare Medelhavet till och med från Döda havets sydspets. Och det är då någonting som vi kunde säga är ingenmansland eller ett sånt där gränsområde mellan Filisteen och Palestina, eller Israel. Palestina är ju egentligen ett namn som kommer från filisteernas, namnet Filisteen. Så det här är en positionsbestämning av var Abraham nu håller till i det här kapitlet. Och andra versen. Och Abraham sa om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, kungen i Gerar, bud och hämtade Sara till sig. Igen en mystisk händelse. Liknar den som vi läste om i 13 kapitlet när Abraham och Sara for till Egypten. Det är i slutet av 12 kapitlet, förlåt mig. Och det är märkligt att senare så kommer också Abrahams son Isak att göra likadant. Och då sker det också i Gerar inför en Abimelek, men det är då sannolikt hans, den här kungens son som det handlar om. De har en benägenhet att göra så där, de här patriarkerna. Och det här, det leder ju igen till komplikationer. Abimelek var en sån där vanligt kunganamn, och man kan kanske också tänka sig att det var en titel på kungarna, filisterkungarna. Men det är nog ett, ges nu som ett namn här. Och Sara är ju vid hög ålder, hon är 90 år gammal. Hon väntar Isak vid det här skedet. Såvida det här kapitlet kommer i kronologisk ordning. Vi har ju inte någon indikation på att det inte skulle vara så. Utan att det här sker i den ordning där, som det inträffar i. Att det framställs av Mose i den ordning som det också verkligen har inträffat. Abimelek vet att Abraham är en stor och mäktig furste, en ledare för ett stort folk, alltså tjänstefolk och så vidare, även om man inte har barn, andra än Ismail i det här skedet. Och en vanlig sed vid den här tiden är att man vill sluta förbund genom att gifta in sig bland de här andra folken. Det har Abraham säkert inte för avsikt, men Abimelek hämtar Sara till sitt harem. Och det här, det sker nog säkert mot Abrahams och Saras vilja. Men Gud kom till Abimelek i en dröm om natten och sa till honom: du måste dö för den kvinnas skull som du har tagit till dig, ty hon är en annan mans hustru. Det här innehåller ju redan ganska märkliga ting. Gud kommer till Abimelek, en hednisk kung. Antingen i en dröm. Ja, det står ju uttryckligen, förlåt. Det var senare som jag tänkte på när Gud talade till Abraham. Här säger Gud uttryckligen att han kommer i en dröm om natten och sa till honom: du måste dö för den här kvinnans skull. Nu visar det sig sen efter texten som går vidare att Abimelek har inte legat med Sara. Hon har inte blivit hans hustru. Hon förbereds då. Och vi kan jämföra också det här med andra ställen. Vi ska göra det om en liten stund. Till exempel Ester. Och det här, se hur man gjorde på ett kungligt harem på den här tiden. Men i det här sammanhanget, den här versen, så ska vi titta särskilt på namnet Gud. Eller på Gud. Gud kom till Abimelek. Här är det nämligen Elohim, Gud i obestämd form, medan det sen senare visar sig att Abimelek känner Gud, och då är han i bestämd form. Gud i obestämd form, eller gudarna, som det är ju ett pluralord det här, Elohim, det betyder då Gud i allmänhet, ett allmänt begrepp. I nästa vers så kommer det sen att bli Herren. Och sen är det i vers 6 som också översätts med bara: då sa Gud till honom i drömmen. Då är det redan med bestämd artikel. Och det här är intressant, för att man lägger faktiskt bestämd artikel framför Gud när man tänker på en Gud den evige, eller Gud, himmelens Gud, eller alltså just den Gud som vi tror på. Då har man bestämd artikel. Men här är det obestämd artikel först. Den här bestämda formen är Ha Elohim. Det beskriver då en personlig Gud. Och vi tar då fjärde versen. Men Abimelek hade inte rört henne, och han svarade: Herre, vill du döda också rättfärdiga människor? Här säger alltså Abimelek Herre. Och det här är Adonai. Det är ett namn som man i den hebreiska texten placera in när de här fyra bokstäverna som man inte vågar uttala stod skrivet, JHVH. Då la man in Adonai, som betyder då Herre i vår mening, alltså en herre av hög ställning, som man tilltalar herre. Och det ordet som Abimelek här använder, och det här betyder rimligtvis att han redan har lärt känna den sanne guden, den som tilltalas med Adonai, som står för jag är i senare sammanhang. Och han är inte en hedning, den här Abimelek, utan för ett samtal med Gud. Så han känner alltså Gud på ett visst sätt. Och man kan väl säga att han känner Gud så som hedningarna känner honom. Vi vet ju att Romarbrevet 2 innehåller en undervisning om hur människan i sitt samvete har fått en uppenbarelse om Gud. Ingen är utan ursäkt, utan alla har fått en tillräcklig kunskap om Gud för att göra det rätta. Det finns inneboende i varje människa av naturen. Och det är den naturliga kunskapen, tydligen, som den Abimelek har. Abraham känner inte honom som en gudfruktig man, det ser vi senare. Och så vers 5. Har han inte själv sagt till mig, hon är min syster? Och hon sa själv, han är min bror. Med uppriktigt hjärta och rena händer har jag gjort detta. Abimelek har alltså handlat i god tro. Han har trott på Abrahams ord och Saras ord. Ett fel har han gjort. Han borde inte ha tagit Sara mot hennes vilja och mot Abrahams vilja. Det hörde till den tiden. Så han kan inte belastas allt för hårt, därför att det var praxis. Men likväl är det här mot den naturliga uppenbarelsen som Gud ger oss. Vi ska inte ta ifrån andra det som tillhör dem. Och han hade inte rätt att ta henne med våld. Men Abimelek hade sin egen uppfattning. Och utifrån den så hade han rena händer. Och protesterade alltså mot det att Gud sa att du måste dö. Dödsstraff. Det var väldigt hårt. Så fortsätter Gud. Då sa Gud till honom i drömmen. Ja, jag vet att du har gjort detta med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne. Så Abimelek för faktiskt en diskussion med Gud. Och Gud talar till honom här. Och Gud erkännade att Abimelek har ett uppriktigt hjärta. Därför var Gud så pass nådig att han hindrade honom från att synda mot Gud. Och lät honom inte röra henne. Och vi kan se av verser senare att det var faktiskt någonting ganska allvarligt som hade inträffat. I vers 17 så står det att Abraham bad till Gud och Gud botade Abimelek och hans hustru och hans slavinnor så att de kunde föda barn igen. Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Abimeleks hus ofruktsamma. Det här kan vara en förklaring till varför Abimelek inte hade rört Sara. Det var någon typ av hinder som gjorde att han inte kunde verkställa ett samlag med henne. Möjligen var det på det sättet. Och mera vet vi inte. Om man då ska tolka det på det sättet och inte det så då bara att de bara inte börjar föda barn. Och att det inte var någonting annat. Men den vanliga tolkningen är att det var ett fysiskt handikapp eller en sjukdom som gjorde att Abimelek förhindrades att verkställa äktenskapet med Sara. Men ge nu mannen hans hustru tillbaka, ty han är en profet. Han ska be för dig så att du får leva. Men om du inte ger henne tillbaka ska du veta att du själv och alla som tillhör dig måste döden dö. Det här är första gången som någon kallas en profet. Det är Abraham alltså som först blir benämnd en profet i Bibeln. Och han har nu ett uppdrag som Herrens profet att be för Abimelek. Och det står senare då att Abraham gör det och då lyssnar Herren till honom. Men han hotar honom ännu med dödsstraff. Säger att du måste dö om du inte gör som jag säger. Så det var hårda bud från Guds sida gentemot den här Abimelek. Tidigt nästa morgon steg Abimelek upp och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt detta för dem. Männen blev mycket förskräckta. Det hände på natten i en dröm, och sen genast när det är morgon så låter Abimelek budet gå ut vad det är riktigt på gång. Och det här blir naturligtvis en pinsam sak för Abraham. För alla hade ju trott det att det var syskon. Och de kan inte förstå det. Abimelek är ju kärrad eftersom han kunde ha mist livet på grund av det här. Då ser vi här att också de här hedningarna, de har en kännedom om lagen. För de blir förskräckta. Mycket förskräckta. Tänk om det hade varit så att Abimelek hade tagit en annans hustru till sig. Det skulle ha varit fruktansvärt för de här männen. Jämför det med dagens värld. Hur fruktansvärt är det idag när en kvällstidning skriver om otrohet, eller när det i filmer sker otrohet på löpande band och allt möjligt, och man bryr sig inte. På den här tiden hade man mycket mera kunskap om den naturliga lagen än vad vi har i vårt samhälle. Så går vi vidare till vers 9. Abimelek kallade på Abraham och sa till honom: vad har du gjort mot oss? Och vad har jag gjort för synd mot dig, eftersom du har dragit denna stora synd över mig och mitt rike? Du har gjort sådant mot mig som ingen bör göra. Denna stora synd. Återigen upprepas det här. Och nu anklagar han då Abraham. Det kan han göra med all rätt. För vad hade Abraham för rättighet att ljuga? Ja, det var en halvlögn som vi ska se. Han hade ju ännu inte rört henne, så att det var ju ännu, han hade ännu inte begått den synd som han kallar denna stora synd. Men vi kan tänka oss på det sättet att man hade ett kvinnohus, ett harem eller ett förhus före det egentliga haremet där hans hustrur som hade gått in till honom fanns. För i Esters bok, vi kan inte börja slå upp det och läsa det för det är så pass långt sammanhang. Men i Esters bok berättas det ju om hur kungen i Persien tar förskjuta sin gemål, och hur han då söker efter en ny hustru, och så blir då Ester av judisk börd som är mycket vacker förd till honom. Hon förbereds. Jag tror att det var ett halvt års tid, minst ett halvt års tid, som hon förbereds innan hon kan gå in till kungen. Det här var alltså ett tecken på att det var en mäktig kung som hade många hustrur. Och då var det också så att det var en hög tröskel för att komma in till kungen. Så det var under den här tiden då. Och Abimelek frågade Abraham: vad tänkte du på när du gjorde detta? Vad tänkte du på? Och Abraham svarade: jag tänkte att på den här platsen fruktar man nog inte Gud. De kommer att döda mig för min hustrus skull. Han misstod sig. För folket här, och kungen i synnerhet, räknade att det skulle ha varit en stor synd om de hade tagit Sara från honom som hade henne som sin hustru. Så det var helt felräknat. Och det att han tänkte också att på den här platsen fruktar man inte Gud, det hade han ingen grund för. En sak hade han kanske, och det var Sodom. Han hade erfarenhet från Sodom och de andra städerna, hur eländigt det var. Och så kunde han inte tänka sig annat än det är lika eländigt här i de här trakterna. Och hur han då resonerade, så var det i alla fall att vi har bästa chansen att komma undan med livet om vi säger att vi är syster och bror. Men så fortsätter han och säger: hon är också verkligen min syster, dotter till min far men inte till min mor, och hon blev min hustru. Så han urskuldar sig med att på sätt och vis är hon också min syster. Hur det riktigt är så, det vet vi inte precis. Vi talar om det här i slutet av 11:e kapitlet. Luther har den meningen att Sara var styrdotter till Haran, som var Abrahams bror och Lots far. Och eftersom Haran dog tidigt så kom Sara då att uppfostras i Teras familj, alltså i hans far, Abrahams fars familj, som en syster till Abraham och Haran, fast Haran dog då redan. Nahor levde ju kvar. Jag tycker att han seglar lite där, för jag har nog inte riktigt hittat de här beläggen för att det skulle vara så, men kanske han i alla fall med sin analys av kyrkofäder och många som har förklarat den, och judar som har förklarat den här texten, har hittat en trovärdig förklaring till det. Vi vet inte där, men Abraham säger att hon är hans halvsyster, alltså hon är dotter till hans far, men inte till hans mor. Och det kan ju vara så att hon verkligen är hans fars dotter, därför att Mose lag hade inte getts ännu, där det förbjöds precis de här giftermålen mellan nära släktingar. Och det är möjligt att det var på den här tiden ännu helt möjligt att gifta sig med sin halvsyster. Men eftersom vi ju vet att på den tiden så hade man väldigt öppen definition på syskon, så kallar man garanterat en styvsyster, en adoptivsyster, en fostersyster också för en syster. Alltså fast hon inte var en blodsyster. Så det kan mycket väl ha varit på det sättet också. Nåja, men det var nu en ursäkt i alla fall som var svag. Men han säger en sak till. Men när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus, sa jag till henne: visa mig din kärlek så att du överallt dit vi kommer säger att jag är din bror. Hur nu det där skulle vara ett uttryck för kärlek har jag också svårt att förstå. Alltså på vilket sätt just det var ett uttryck för kärlek att hon skulle säga att hon är hans syster. Men Abraham ville det, och det hade de kommit överens om då redan när de gick. Det kan förklara då varför de sa det både i Egypten och på nytt här i Gerar. Och inte bara kan, utan jag tror inte att Abraham ljög här. Utan det här var en överenskommelse, och på den grundade de sig då sen vid de här tillfällena. Det var alltså den andra ursäkten. För att ännu återknyta till det Guds namn, så här använder Abraham det allmänna gudsnamnet Elohim. Han anpassar sig alltså till hedningarnas tro på Gud. Han talar inte om Herren. Han kallar inte honom den högste, himlens Gud eller någonting annat som ofta i gamla testamentet används som beskrivning av Gud. Utan vid sidan om det förstås att man senare börjar säga Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud som en bestämning. Utan han talar om Gud i allmänhet. Och det här det kan också ses som en svaghet, att han inte förmådde sig att vittna om sin Gud inför Abimelek. Han gav åtminstone inget vittnesbörd om Herren här. Men vad händer sen? Då tog Abimelek får och nötboskap, tjänare och tjänarinnor, och gav dem åt Abraham. Han gav honom också tillbaka hans hustru Sara. Och Abimelek sa: mitt land ligger öppet för dig, du får bo var du vill. Likadant som i Egypten, där farao skickade med Abraham gåvor i många slag för att få liksom ursäkta honom och få förlåtelse för det här, så gör Abimelek likadant. Han ger en väldig massa ägodelar åt Abraham, förutom det att Sara också fick bli fri igen. Och så lovar han honom att hans land ligger öppet, du får bo var du vill. Så det var en väldig respekt för Abraham. Man kunde ha väntat sig någonting annat, eftersom Abraham då vilseledde Abimelek, ställde till problem för honom. Men Gud hade tillrättavisat honom. Och det var väl sannolikt också Gud som sa åt honom: se till att du gottgör Abraham. Men och vi kan se av det här att Abimelech är en rättsinnig kung, verkligen. Och så sa han till Sara. Till Sara sa han: jag ger din bror 1000 siklar silver. Det är en försoningsgåva för dig inför allt ditt folk, så att du får upprättelse inför alla. Då ja, vi var inne på det här med vikten siklar också i söndags. Och sa då att en sikel vägde 14 gram. Och det betyder ju då att 1000 siklar blev då 14 kilo silver. En icke föraktlig mängd ädelmetall. Och sen då, jo, det kan hända att det här inte var så att han gav det i siklar silver, utan att han jämförde det här mängden av får och sånt som han gav åt honom med vad det skulle kosta. Och för det åt Sara han säger det här värdet i det han har gett åt din bror. Nu använder han det uttrycket. Han säger inte åt din man och din herre, utan din bror. Men det som han förklarade med, det är ju märkligt. Ordet försoningsgåva, så betyder egentligen täckelse för dina ögon. Det är alltså inte någonting som vi direkt kan skriva, översätta med försoningsgåva. Utan täckelse för dina ögon så är någonting som man kan beskriva som en kompensation för, det är liksom en bot, det är böter på sätt och vis. Det är en ersättning åt henne för sveda och värk. Någonting av det kan man säga. Men han ger ingenting åt Sara. En ganska lustig sak egentligen. När Jakob skulle möta Esau, som omtalas i 32 kapitlet, då sände han också en väldigt stor boskapsjord framför sig som gåva åt Esau. Och det är samma begrepp där. Det var också ett täckelse för Esaus ögon. Då kanske vi kan lite förstå det. Alltså, när den där gåvan mottogs, så såg man inte längre det som man tidigare hade sett. Förargelsen, ilskan, irritationen över att man har blivit behandlad på det här fula sättet. Utan då liksom, då blir man glad igen. Esau, han blev blidkad genom den stora boskapsjord som Jakob hade skickat som täckelse för hans ögon. Så då såg Esau inte längre ilskan och såg inte på Jakob med sina onda ögon. Lite av samma sak är det här också. Det var ett stort värde. Vi kan också tänka på att en slav värderades på den här tiden till 30 siklar. Tänk på Jesus också. Jesus såldes av Judas, förråddes för 30 silverpenningar. Som det är ungefär samma sak. Det var värdet på en slav. Så det var mycket pengar. Sen då, Abraham bad till Gud och Gud botade Abimelech och hans hustru och hans slavinnor, så att de kunde föda barn igen. Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Abimelechs hus ofruktsamma för Abrahams hustru Saras skull. Abraham bad till Gud. Han hade fått det uppdraget av Gud. Gud sa också till Abimelech att mannen är en profet. Jag ska säga till honom att han ska be för dig, så att det här onda inte drabbar. Så bad Gud då till honom. Och då blev de botade. Då började de igen kunna föda barn. Och därmed så gav Gud ett vittnesbörd om vilken stor man Abraham var, trots hans svagheter. Det kunde ju Abimelech utan vidare också säga, att han hade svagheter. Men Gud var stor. Det var alltså så att Gud ärades genom det här. Den här händelsen är också ett vittnesbörd för den tiden när Israel mötte hedningarna vid erövringen. För då kände man till den mäktige guden, Herren. Och då hade man fruktan för honom. Det fanns kvar i folks historia det här som hade hänt mellan Abraham och Abimelek. Då går vi vidare till kapitel 21. Och det handlar om då till första delen Isaks födelse. Herren såg till Sara så som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Lägg märke till den tredubbla påminnelsen om att vad Gud har sagt, det håller han. Så som hade han lovat, såg Herren till Sara. Så som han hade sagt, gjorde Herren med Sara. Sara födde just vid den tid som Gud hade sagt honom. Det här undret sker. Sara föder en son vid 90 års ålder. Och det skedde på Guds ord. Det var inget naturligt. Det var på ett under. Det var på Guds ord för att det skulle gå i verkställighet. Det var en märklig del av Guds frälsningsplan. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak när han var 8 dagar gammal, som Gud hade befallt honom. Isak är på hebreiska Yitzhak. Och det vet vi ju från tidigare redan att det betyder le eller också skratta. Det är att uttrycka glädje. Och det här har ju sin rot i att både Abraham och Sara log när de fick höra att Sara ska föda Isak. Då hade Gud själv gett det namnet. Men Isak blev också glädje, en verklig glädje för sina föräldrar på deras ålderdom. Han blev ju en glädje för hela världen, en välsignelse för alla. En länk i den kedja som medförde evangeliet om frälsaren. Och det ser vi också att Abraham gör precis som Gud har sagt. Han omskar Isak när han var 8 dagar gammal. Han verkställde Guds ord, Guds befallning. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Och Sara sa, Gud har fått mig att le. Alla som får höra detta kommer att le med mig. Det är något annorlunda leende här än det var när hon stod innanför tältdörren och Gud sa, jag ska komma tillbaka om ett år och då ska Sara ha en son. Nu är det inte ett sånt där försmädligt leende, nu är det inte tvivel. Skulle nog Gud kunna göra så? Skulle ett barn födas åt Abraham då hon är 100 år gammal? Nej, hon kan se tillbaka på det här tvivlet med självkritik. Och nu kan hon skratta och le. Och det kan också andra som gläds med dem över att Sara har kunnat få en son. Så det är verklig glädje. Och därför förtjänar Isak det här namnet. Och hon sa, vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Det har skett. Tänk det. Är det någonting så omöjligt att Gud inte skulle förmå det, kan vi påminnas om. Det här uttalandet visar både förundran och glädje. Guds löfte har blivit uppfyllt. Och nu har Gud visat att löftet för 25 år sedan inte var tomma ord. 25 år hade de väntat. Och tvivlat ibland, många gånger. Och nu var det verkställt. Nu hade det hänt. Ja, det var fantastiskt. Men nu kommer vi till en berättelse som inte är så fantastisk. Ismael och Hagar drivs bort. Vers 8 och 9. Barnet växte och blev avvant. Och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den son som Agar fött åt honom, sa hon till Abraham. Ja, där kan vi pausa lite. barnet växte och blev avvant. På den tiden ammade man barnen länge. Det sägs att de kunde amma upp till 2-3 års ålder. Det var ganska vanligt. Och det betyder att man kan sannolikt räkna med att Isak var minst ett år och kanske 2 år, kanske till och med mera, när det här skedde. Och då ställde man till fest. Det var kanske inte så stor anledning till fest när han föddes, för att det var väldigt riskabelt att föda barn, i synnerhet när en så gammal kvinna födde barn. Det var osäkert om barnet skulle börja leva. När han omskars, han var 8 dagar gammal, det var fortfarande kritiskt, och omskärelse var ingen enkel sak, som vi sa förr också. Det medförde risker, hygieniska risker och risker för komplikationer och död. Men nu vid det här tillfället nu var det orsak att ställa till fest. Isak var festföremålet. Men den egyptiska kvinnans son hånskrattade. Det talas om den egyptiska kvinnans son. Det står inte Ismael. Det nämns med liksom sådana främmande attribut. Den egyptiska kvinnans son. Det står inte att det var Abrahams hustru Hagar. Eller Hagars son. Eller Abrahams son Ismael. Abrahams förstfödde son Ismael. Han var ju det. Han mobbade sin bror. Och det verkar också, och i synnerhet efter Galaterbrevet som vi ska titta på alldeles strax, som om det skulle ha pågått ganska länge. Just på den här glädjedagen var det ju särskilt svårt att uppleva att festföremålet för den här dagen blev hånad. Isak hånades. Han som ändå var löftessonen, som hade fötts genom ett under. Jo, då sa Sara till Abraham: driv ut den här slavinnan och hennes son. För den här slavinnans son ska inte dela arvet med min son, med Isak. Vi ser ju en stor stolthet här. Den här slavinnan, den andra kvinnan, fast hon var Abrahams hustru. Och det här som hon föreslår Abraham gick tvärt emot tidens praxis. För en slavinna som hade tagits till andra hustru, hon kunde degraderas till slavinna tillbaks om hon var olydig. Men man fick inte skicka bort henne. Det här framkommer ur en del gamla inskrifter på gamla lertavlor, att det fanns en sådan bestämmelse. Man fick inte förskjuta en slavinna som man hade tagit i hustru. Inte ens fast hon var bara bihustru. Och det här förslaget går alltså emot lagen. Dessutom, Hagar var Abrahams hustru. Det finns ingen orsak att anta att inte Abraham verkligen älskar henne som en hustru. Hon hade varit länge i huset. Ismael var hans förstfödde son. Säkerligen en mycket kär son. Nu kommer Sara och säger: driv bort dem. Och varför? Jo, för att Ismael inte ska kunna göra anspråk på arvet. Det var den förstfödde som skulle ärva. Och nu fanns det den risken att det inte var Saras son som fick arvet, utan att det gick henne förbi, Ismael. Abraham tog mycket illa vid sig för sin sons skull. Det förstår vi ju. Gud sa till Abraham: ta inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd, Sara, i allt hon säger till dig. Ty dig genom Isak som du ska få din avkomma. Abraham möter en svår prövning här. Fruktansvärd prövning. Igen en gång. Och Gud ingriper direkt. Han stöder Sara. Abraham hade tydligen tagit så illa upp så att han inte skulle ha kunnat förmå sig att göra det som Sara sa. Inte bara med hennes ord. Så Gud måste ingripa. För att frälsningsplanen skulle bli verklighet. Gud måste göra det klart att Isak var den rätte arvingen enligt löftet och för att visa att gärningar är uteslutna inför Gud. Nu ska vi gå till Galaterbrevet emellan. Galaterbrevet 4. Där den här händelsen beskrivs i detalj med en förklaring. Galaterbrevet 4 från vers 21 till 31. Och jag läser hela det här därför att det är viktigt. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinaiberg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet: gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets man liksom Isak. Löftets barn liksom Isak. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Så där långt Galaterbrevet. Det här är en utläggning av just den här berättelsen här i Första Mosebok 21. Slavinnans son, alltså Ismael, var född efter mänsklig vilja. Och det kallas också efter köttet. Och Saras son var född efter löftet, Isak. Och så säger Paulus här att köttets förbund, det betyder laggärningarnas förbund. Det kommer från Sinai. Och det motsvarar det nuvarande Jerusalem. Alltså det är den judiska lagträldomen. Det här är mycket intressant. Paulus överför det här. Eftersom Hagar var från Egypten. Hon var en slavinna som var utanför Guds folket. Men namnet betecknar i Arabien Sinai. Det är också intressant med det här att det var i Arabien, med tanke på det som Seth Erlandsson undervisade om uttåg ur Egypten för ett par år sedan. Där det just framgick att det är möjligt att Sinaiberget ligger på arabiska halvön. Annars skulle det här vara svårt att förstå. Men den som alltså lever som jude, det är den som lever efter den kötsliga, i det kötsliga förbundet. Det är inte hedningarna som kommer från Egypten, den slavinnan, utan det är judarna. Löftessonen hör till det nya förbundet, det himmelska Jerusalem. Om man följer naturens ordning, alltså så som Ismael blev född, naturens ordning där en man och en kvinna är med sin hustru och man föder ett barn efter mänsklig vilja, så är det naturens ordning, då är det köttets barn. Allt som är fött av kött, det är kött. Men löftet, det gav en son som var ett under. Det är en förebild för Jesus, hur Jesus kommer till världen på ett övernaturligt sätt. Även om det skedde i det här fallet med en man och en kvinna. Men det var likväl ett under. Det är då andens son, den nya födelsen, den nya människan. Och det är då naturligt att den som är född av naturen förföljer den som är född efter anden. Det här det använder Paulus för att visa att laggärningarnas väg måste bort. Den som håller sig till laggärningar är en falsk lärare, måste drivas ut. Det får inte finnas någon falsk lära i Guds församling. Den falska kyrkan har ingen rätt att kallas kyrka, även om den bär det yttre namnet. Det här driver Luther väldigt hårt i Genesis-kommentaren mot påvekyrkan. Säger att det finns, man kan säga att det finns tecken på tron i den romerska kyrkan. Det är inte omöjligt att man kan vara en kristen fast man är där. Men påvekyrkan har ställt sig på de naturliga gärningarna, laggärningarnas väg, och förföljer dem som är löftets söner, det vill säga de som säger att vi blir rättfärdiggjorda av nåd alena genom tron. De förföljs av påvekyrkan. Och då säger han att påvekyrkan måste drivas ut. Det får inte finnas någon sån lära och kyrka. De kan inte kallas kyrka ens. Och det här, det säger han speciellt med tanke på successionen. Den apostoliska successionen som påvekyrkan driver. Alltså att man är en rätt präst bara då man är rätt prästvigd av en biskop som är prästvigd av en biskop som får sin succession tillbaka till apostlarna. Det förkastar Luther på det strängaste och säger det är inte det som kännetecknar en rätt ämbetsinnehavare, utan det är andra saker, och det går han inte in på där, men det vet vi ju av hans undervisning att han talar om kallelsen. Det är att församlingen kallar en till ämbete, det är det som är det avgörande. Och han tar alltså mycket skarpt avstånd från påvedömet och just också successionen här i den här Genesis-kommentaren. Det var Sara som bar Abraham driva ut slavinnan och hennes son. Men Gud kommer som stöd. Och det här säger Paulus i Galaterbrevet så. Skriften säger, driv ut tjänstekvinnan. Notera det. Han säger, skriften säger, även om det var Saras ord där i första Mosebok. Egentligen är det mycket märkligt. Men det fick ju sin fullmakt av Gud. Det var Gud som sa till Abraham, gör som Sara säger. För det är så det ska vara. Ja, jag var lite efter med det här. Med det här att gå vidare till den här exkursen som jag har haft här nu. Så det ska se om jag borde säga någonting till här. Nej, jag tror att det här får räcka till. Men sen säger, om vi går tillbaka till första Mosebok. Också slavinnans son ska jag göra till ett folk, eftersom han är din avkomling. Också slavinnans son ska jag göra till ett folk. Gud upprepar ännu en gång sitt löfte, också angående Ismael, att han ska bli stamfar till ett stort folk. Här har Luther en intressant systematik. Han säger, det finns tre typer av avkomlingar till Abraham. För det första, fysiska avkomlingar, som Abraham är fysiskt far till. Men sådana fysiska avkomlingar som inte har något löfte. Den fysiska avkomling som Abraham är far till, men som inte har något löfte, det är Ismael. Den fysiska avkomling som har ett löfte med sig, det är Isak. Det är det andra. Och så finns det en tredje typ. Och det är avkomlingar enligt löftet som inte har Abraham till fysisk far. Dem talar Paulus om i Romarbrevet 9 bland annat. Och säger att den är en rätt jude som är det i kraft av löftet. Inte därför att man är fysiskt Abrahams barn. Men naturligtvis så har Isaks barn också rätt att kallas de rätta arvingarna enligt löftet. När de tror på Jesus, när de är med i den tro som omfattar den Abrahams lära som vi har i Nya Testamentet, som Jesus har fullbordat. Men medan då de fysiska avkomlingarna som inte har något löfte, Ismael, är utanför. Och tyvärr är också de fysiska avkomlingar som är judar, alltså Isaks avkomlingar, men som inte tror på Jesus, De blir likadana som Ismael. De blir förkastade på grund av att de inte följer Jesus, tror på Jesus. Det här är en intressant att notera, de här tre olika avkomlingarna. Fysiska utan löfte, fysiska med löfte och de som endast har löftet. Alltså alla som tror på Jesus, oberoende varifrån man är i hela världen. Ja, och så verkställer Abraham det här. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en ledarsäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Beer-Shebas öken. Nu gjorde Abraham det offentligt känt att Isak var den rätta arvingen. Ismael hade inte del i arvet. Han gjorde mot den tidens sed. Så det kan ha väckt en hel del förskräckelse där. Och tänk på hur fruktansvärt tungt det måste ha varit för Abraham. Att skicka iväg dem. Han skickade iväg sin hustru och sin förstfödde son. Bara med en lätt vägkost. Bröd och en säck med vatten på axeln. Och kanske man tycker det är märkligt att han inte sände med pengar. Han kunde ha skickat med en slav som vägvisare. I synnerhet när vi upplever sen hur det gick för dem. Han kunde ha skickat med en åsna att bära packningen. Det skulle inte ha varit något problem för honom som hade så mycket pengar. Varför gjorde han det inte? Jo, Abraham lämnade dem till Guds försorg. Han utlämnade dem fullständigt åt Guds omsorg. Och det här har också ett syfte för Ismael. De måste lära sig. Ja, för det första måste Abraham lära sig att Ismael skulle tro att han också var arvinge. Abraham måste acceptera det bara Isak som är arvinge. Och därför måste hans hustru och hans son vika. Hans hustru Hagar som antagligen var honom kär och hans son Ismael som var mycket kär för honom. De måste offras, bildligt talat. Men så hände det fruktansvärda. När vattnet i ledarsäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske. Ja, det här ska vi säga först om övergav pojken under en buske. Att kyrkobibeln 1917 har hon kastade barnet ifrån sig under en buske. Och bibel 2000 har att hon lade barnet under en buske. Och i notboken till bibel 2000 så sägs att Ismael borde ha varit cirka 18 år och skriver att uppenbarligen har olika traditioner sammanfogats. Vi kan läsa mer om det här i Biblikum nummer 3-4 1980. Där skriver man om det här med översättningen av det här och säger att Ismael var troligen cirka 16-17 år. Han kan ha varit 18, men 16-17, han var nog tillräckligt stor för att stå på egna ben. Hon behövde inte kasta honom ifrån sig, att hon bar inte honom annars heller. Men det här ordet som översätts med kasta betyder också överge eller förkasta. Hon övergav honom under en buske. Så gick hon bort. Det står, hon gick och satte sig en bit bort på ett bågskotts avstånd. Ty hon tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör. Där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Hon gick bort en bit på ett bågskotts avstånd. Och vi anar att när man skjuter med pil och båge så skjuter man en pil ganska långt bort. Det var inte riktigt så där bara vid nästa buske. Utan det var en bra bit bort. Hon orkade inte höra gråten när han skrek. Så hon gick. Hon hade fullständigt gett upp hoppet. Han dör nu. Så fruktansvärt var det. Så det måste ha känts, eller om hon tänker på alla de rikedomar som finns i Abrahams hus. Vad de kunde ha fått med sig därifrån. Och så ska det gå så här. Det var en väldig tragedi. Då hörde Gud pojkens röst. Det är en kontrast mot det att Hagar hörde inte honom längre, kanske. Då hörde Gud pojkens röst och Guds ängel ropade till Hagar från himlen och sa till henne. Hur är det, Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Guds ängel ropade till Hagar från himlen, och vi ser också här i sammanhanget att denna ängel, det är den oskapade ängel. Det är frälsare Messias själv som kommer till henne här och ropar och säger: hur är det med dig? Ett omhändertagande. Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Och det här hörde, det anspelar ju på namnet. I 16 kapitlet stod det ju att hon gav honom namnet Ismael för att Gud hör. Det var alltså ett ord som i hebreiskan motsvarar det här, hör. Hagar och Ismael ingick också i Guds beskydd. Och det här kan vi säga är ett exempel på hur Gud vill att vi ska älska honom överallt, och hur Gud är mitt i prövningarna. Som vi sjöng, så mörkare i natt, så hårdare i nöd, att Jesus ej hjälpa förmår. Gå och res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Det här måste vi, nu blir klockan 8, men jag behöver ett par minuter till här. Det har tagit lite för lång tid, så ska vi säga lite ännu om det här. Löftet kommer först när Hagar och Ismael nästan håller på att gå under. Luther tar det här som exempel på att antinomisternas lära är fel. Antinomisterna säger att omvändelsen sker endast på grund av nåden. Det är bara på grund av bara evangeliet som kan omvända en människa. Ingen lag behövs. Luther säger här ser vi, Gud kommer med evangeliet först när människan är helt förkrossad. Har gett upp alla sina egna möjligheter. Det är lagen som talar när Abraham skickar bort den. Lagen måste predikas till sin skärpa. Och det var därför som Abraham inte gav med någonting som kunde underlätta för dem. För de måste förödmjukas ner till den bittraste positionen. Då kom nåden emot dem. Då kom evangeliet. Och då står det: Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin ledarsäck med vatten och gav pojken att dricka. Hagar har varit förblindad. Nu ser hon, det finns en brunn där. Lidandet vänds till glädje och tacksamhet. Och så här är det också med en människa som blir omvänd. En människa som är förkrossad inför lagen. Saknar egna möjligheter. En sån människa så tar emot med tacksamhet. Det var livets vatten som ges. Nåden kan tas emot när stoltheten har brutits. Ismael var högmodig och han hånskrattade. Han måste brytas ner i grunden. Gud var med pojken och denne växte upp. Och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen Paran. Och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten. Så slutar det här kapitlet. Och nu ser vi då att Gud ger välsignelse åt Ismael för Abrahams skull. Det var inte alls så att Gud hade övergivit honom. Det var inte alls så att Abraham måste förkasta dem till döden. Utan det var Guds handlande, Guds frälsningsplan också med dem. Vi vet inte precis hur Ismaels verksamhet blev, men han tog en hustru, han blev en bågskytt, han blev en krigare som en bågskyttarna var. Och han fick 12 söner, det blev 12 kungar av honom. Tyvärr så kom sen den falska läran islam utifrån den här efterföljden som idag också förföljer löftets barn. Men här får vi nu sätta punkt för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.